Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja, då var det inspelning igen, eller hur Jonas?
Jajamän.
Vi har alltså Jonas med oss idag istället för Andreas, för han är på semester och tar det lugnt.
Det börjar bli sommartider nu.
Det här är ju sista programmet innan vi kör innan semestern. Ja. Sen kommer vi tillbaka i augusti med nya fräscha krafter.
Precis.
Så vad har du ägnat dig åt kulturmässigt sen sist?
Oj, jag vet inte. Jag hamnade i lite av ett rabbit hole där jag skulle börja kolla lite vart jag ska paddla under sommaren. Så här paddelvägar. Och kikade runt så här då och började kolla upp Långhundraleden. Och då började jag kolla på så här historiskt liksom alla de här, ja men typ vikingahistorien kring Uppland hamnade jag i. Så att det var lite så här oväntat att det skulle ta den vändningen. Så där. Men det var faktiskt väldigt intressant. Så nu har jag börjat kolla upp så här fornborgar och sånt som jag kan besöka istället.
Mm.
Så att, ja.
Nej, men det är ju också en form av kultur. Alltså det är ju kulturhistoria. Så att handlar ju också om att kanske förstå lite mer av hur landskapet har sett ut och så där. Jag tycker sånt är jättespännande själv. Så att,
jag blev förvånad faktiskt över hur intressant det var.
Jag tycker vi får snart ta också och göra ett reportage på Gustavianum nu när de faktiskt har haft nyöppning precis här och se hur det har blivit.
Ja.
För de hade ju en jättehäftig utställning om utgrävningarna i Valsgärde förut. Där man liksom kunde gå på en plexiskiva med kartan över. Liksom. Så man liksom hade placerat ut fynd i ett koordinatsystem. Liksom, var man hade hittat det i det här området.
Ja, det låter häftigt. Ja.
Så att det kanske är någonting vi får göra framåt hösten.
Precis.
Själv så har jag väl varit nere lite grann i någonting. Ett av mina nördintressen. Jag har varit nere i mitt tågintresse igen.
Ja.
Så här, inte för att vara sån, men det är väl ganska aspigt.
Ja.
Så att den generella bilden, liksom killen som gillar tåg, det är jag.
Ja. Det är nog större än vad man tror nästan. Alltså jag... av en slump när de var här och så här lagade hissen, då snackade jag med mekanikern där som hade flera som var så här superentusiaster i hans mekanikerbekantskapskrets, för de jobbade med det här, alltså lämna katten och hålla den vid liv. Och det är ju lite specialkunskap att kunna mecka med de gamla tågen, så här ånglok liksom. Så att, ja, det är fler kanske än vad man tror. Men man frågar kanske inte så ofta sådär om folk gillar tåget. Typ. Ja, men berätta, vad grottar du ner i?
Signalsystem, sitta och spela signalist.
Ah.
Så här, dra i spakar och ändra tågvägar, placera tåg på rätt tågväg.
Just det, ja.
Tyvärr är ett väldigt dyrt spel att hålla på med.
Det kan jag tänka mig. Säljarkretsen kanske inte är så stor, så de måste väl de som köper det betala för det istället, om man ska säga.
Men jag tänker som så här att om de hade släppt det där på Steam i samarbete med Valve, så tror jag faktiskt att de skulle kunna nå en större publik, därför att jag ser det här spelet som en förlängning av Train Sim World till exempel. Ja. Alltså människor, för att Train Sim är ju människor som vill köra tåg.
Mm.
Och då tänker jag att liksom det här hade nog varit nästa steg egentligen, bara i intresset så att säga.
Faktiskt.
Jag är ju som väl en svärmor som är väldigt observant på mitt nördintresse vad det gäller tåg. Så jag får alltid tågrelaterade presenter av henne.
Vad kul.
Typ som väggalmanacker med brittiska ånglok och ja. Strumpor med ånglok på. No.
Ja.
Men vi har en plan om att nästa gång jag kommer på sommaren, då ska vi åka ångbåt istället.
Åh, gud vad häftigt.
För det har jag aldrig gjort och det ligger på min bucket list också att göra.
Precis.
Att liksom prova det.
Alltså, jag åkte de här gamla typ Vaxholmsbåtarna och sånt. Och de hade ju liksom skorstenen och alltihopa. Så jag tror de, men de hade ju inte de stora hjulen på sidorna eller något sånt. Så jag vet inte riktigt hur det gick till. Men det var väl...
De är ju propellerdrivna, inte med skovelhjul.
Nej, men precis. För det är det, alltså det känns ju mer autentiskt. Sådär. Men de måste ju ha varit koleldade eller någonting, antar jag.
Med, ja, kolved.
Ja, ved kanske. Ja.
Ved var ju det vanliga. Ja. I Sverige är jag ju lite sjöfartshistoriskt intresserad också. Ja. Så att det...
Nej, men... Ja, gud, det är också ett här specialintresse.
Ja.
Ja.
Men det var lite oundvikligt när man har bott på en ö och sommarjobbade på ett bibliotek där det första jag blev satt på att göra var guiden utställning om postrodd.
Jaha.
Ja, det är ju någonting som faktiskt har förekommit även i Uppland.
Ja.
Från Norrtälje över till Åland och sen vidare över till Finland till den östra rikshalvan.
Ja. Det har ju liksom den här, vad ska jag säga, bofasta skärgårdsbefolkningen, den har ju försvunnit lite. Det är ju mer sommarstugsområden nu, men förr har det ju verkligen funnits en alltså folk som livnärde sig och var beroende av att folk kunde köra ut post till dem ute i skärgården och sådär.
Ja, men det här var liksom postgången. Den i Norrtälje var ju alltså den från Norrtälje över till Åland. Mm.
Ja, det är en bit längre.
Ja. Nej, men de rodde ju över från Klintehamn till Öland.
Ja.
Och sen från Öland över till...
Oj. Ja.
Så var det liksom ett led där så att... Det är lite spännande det här.
Ja, verkligen.
Men så är det. Och det finns mycket att göra den här sommaren tycker jag. Runt i stan. Vi kommer ju bara vara hemma i sommar. Så att
köra lite hemester eller vad man ska säga.
Det blev så. Ja. Frugan har ju blivit inskriven på heltid i något program hos Arbetsförmedlingen. Så vi har inte så mycket till val.
Okej. Då är det inte... Då har man inte semester riktigt på det sättet.
Nej.
Då måste man finnas tillgänglig om det dyker upp något och så.
Mm. Veckans raket.
I've said to myself, if I were to die in this state, I think I'll be quite okay.
Ja, nu blir det en riktig, eller inte rökare kanske man inte ska säga att det här är, men tysk brustekno blir det idag i alla fall.
Ja, det låter spännande.
Skivbolaget Rastenåton har ju delat på sig, så att nu är det... Raster och Noton är separata igen. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände där. Men...
Ja.
Arkiv Fyrton und Nichtton.
Ja, spännande. Och... Inget jag har hört.
Nej, men det ska bli Alva Noto. Tysk techno från Chemnitz. Så här Östtyskland, men väldigt spännande.
Ja.
Och vi ska nu få höra låten Hybrid Script Broken Conversation med Alva Noto. Thank you. då har vi alltså klarat av veckans raket. Hur kändes den jingeln, Jonas? Det är ju första gången kanske du hör den.
Ja.
Det är en av våra nytillskott här. Vi har gjort om lite. Okay. Vi kände att de gamla jinglarna var lite dassiga och lite...
Ja. Varifrån kom citatet? Alltså rösten där.
Det är ifrån ett multimedia konstnärskollektiv som heter Lucky People Center.
Okay, ja.
Jag vet inte om du känner till filmaren och regissören Johan Söderberg.
Det klingar bekant i alla fall.
Han har gjort musikvideos åt The Knife och Madonna. Ja. Och gör konstfilmer. Ja. Typ Surplus, Terrorized into Being Consumers.
Ja, vänta. Han... ska vi se. Var det inte han som gjorde den här... vad heter den? Heter den The Voice?
Jo, det är han
som
också.
Som gick på SVT. Ja, den spelade jag in på VHS. Ja. Det var på den tiden. Men ja, ja den är ju riktigt bra. Och så... Ja, precis.
Och den här låten kommer från en film de gjorde, det här kollektivet gjorde, som heter Lucky People Center International.
Ja.
Och de var ju väldigt tidiga med det här att klippa film på bit.
Ja, ja men precis. Alltså, om jag minns rätt så hade han väl tillgång till SVT:s här filmarkiv eller något sånt där när han satt och gjorde den där. Jag tror jag såg någon sån där bakom kulisserna lite hur han hade gjort.
Ja. Så den kommer ja, ur hans liksom. Han ja, gjorde filmen. David Österberg gjorde musik och lite annat.
Ja.
Och Lucky People Center kom ju från början ur labeln Radium 225,06 om du känner till den.
Nej, det har jag nog missat.
Det var en svensk postpunk-label.
Aha.
Som var ett också var ett galleri.
Ja. Ja, det låter
de startade liksom skivbolag som någon slags födkrok för att ha råd att göra tidningen de ville göra.
Ja. Ja.
Så de gav ut mycket av tidigt med Freddy Wadling, om du känner till honom.
Ja. Ja.
Alltså Blue for Two och ja, Cortex och sånt där.
Ja.
Men... apropå David Österberg så ska vi faktiskt gå vidare nu till en skiva med en artist som han har varit väldigt samarbetat mycket med.
Mm.
Och det är skivan Tellas med Goran Kajfes Tropix. Det här är ju lite jazz liksom. Och jag träffade ju David, varför jag upptäckte Goran Kajfes från början var ju att jag träffade David på våran badstrand på ja, Gotland ah, en okay, sommar i övre tonåren.
Ja.
Och så var det med det. Och jag har ju haft honom som favorit och det jag uppskattar med den här skivan är ju att den är väldigt hypnotiskt och avslappnande. Liksom. Alltså det är musik som man lätt kan bara sätta på och lyssna på.
Mm.
Bara för att fylla ett tomrum. Liksom.
Ja.
Och det känns som någonting för en sommarkväll på balkongen eller vad man ska säga.
Mm.
Och jag kände mig härligt avslappnad. Betyget blir 4 av 5 och vi ska få höra ett utdrag ur Unity in Diversity med Goran Kajfes Tropix. Thank you. Nu blir det mera Goran Kajfes. Nej, men han och en annan av mina vänner, två av mina favoritmusiker, har helt enkelt slagit sina påsar ihop.
Okej, ja.
Två bra musiker gör ännu bättre saker tillsammans.
Ja.
Och jag såg dem på Konstmuseet och redan då var jag på dem med att ni måste göra en skiva av det här.
Mm.
Det häftiga är ju att Goran Kajfes är ju egentligen trumpetare, men han experimenterar lika gärna med modularsyntar och annat.
Okej, ja.
Han har ju till och med gjort teknoskiva.
Oj.
Välkommen till samhället, ja. Heter den.
Ja, det känns som det är en bit från så här trumpetmusik. Men ja, spännande.
Nej, han har ju spelat med Kent och Tio liksom. Han har ju varit, ja, en av de här studiorävarna.
Okay, ja.
Men har liksom alltid haft ett intresse också för det experimentella.
Mm.
Och Andreas Tilliander vann ju Grammys 2004 för sitt album World Industries. Så. Och jag tycker det är så häftigt liksom hur de här ljudvärdarna möts. I det här liksom med det här dubb-grejen, om du vet vad dubb är för, ja, något. Och jag gillar ju verkligen den här skivan. Det här är bara ett smakprov av skivan In C Minor som kommer på Kontramusik senare i år. Kontramusik är för övrigt en Malmöbaserad klubb och skivbolag.
Okej, ja.
Så det är kul och jag anser ju att detta är en fullpoängare. Det är inte ofta jag gör det, men det här var något extra tycker jag.
Det blir spännande att höra.
Och vi ska höra Moon of Eris med Goran Kajfes och Andreas Tilliander.
Thank you.
Nu kommer vi in på lite mera böcker här. Nu ska vi prata om 20-talet. Det är ju en tidsperiod man inte pratar så mycket om i historieundervisningen, så att säga.
Nej, det är väl sådär tillräckligt nära för att det hamnar kanske mer i samhällskunskapsfinken. Ja.
Fast ja. Det är ju en väldigt fascinerande tid. Alltså man ser teknikutveckling till exempel.
Ja, ja.
Designhistorien, Bauhausrörelsen. Som jag själv är väldigt fascinerad av. Och som nu där Adobe har börjat ett projekt för att digitalisera Bauhaus-fonter.
Ah, ja.
Sånt som inte har funnits innan.
Mm.
Bland annat också om, den här boken är ju, kan man säga, uppdelad i tre delar. Så att en del är liksom historia.
Mm.
En del är mer vetenskapshistorisk.
Ja.
Och en del är mer kulturhistoria, vilket jag tycker är ett väldigt intressant grepp.
Ja. Ja.
Att man liksom vågar ta sig an alla tre på en gång och inte bara snöar in på en.
Mm.
Det ena eller det andra, så att säga. Och framförallt alltså just det här med Weimarrepubliken tycker jag är väldigt intressant, som de pratar om en hel del. Det har ju Kalle Lind gjort ett helt avsnitt om, av Snedtänkt om.
Okej, okay, ja.
De var ju väldigt drogliberala också i Weimarrepubliken.
Mm.
Och så vidare. Och den tar ju sig an allt från ekonomisk historia till livsstilar och romaner som Det store Gatsby, som ju kom på film igen för några år sedan bara.
Mm.
Och det slår mig hur likt 20-talet är vår egen tid. Alltså med just det här med den ökande främlingsfientligheten till exempel.
Ja.
För det är ju precis innan Hitler tar maktskiftet i Tyskland.
Ja, men precis.
Sen, jag blev ju lite inspirerad av den här boken, så att jag satt och tog mig igenom Buster Keatons klassiker Electric House.
Okej, okay, ja.
Det är en sån här film med ett intelligent hus.
Okej. Okay, mm.
Och jag tyckte den här boken var lite seg faktiskt bitvis. Det var rätt mycket text att plöja och mycket fotnötter. Jag kämpar lite med fotnötter. Sådär.
Ja, det kan ta en ur sammanhanget.
Ja, men samtidigt så är det en tid som det finns så lite skrivet på, så att det är värt läsningen.
Ja.
Betyget blir 4 av 5 och vi går raskt vidare här till Allätaren av Martin Engberg. Mm. Nu blir det skönlitteratur istället, vi kastar oss friskt här. Ja. En bok om att skapa sig nya levnadsregler efter mammas bortgång. Språket är ju väldigt levande i den här boken. Och vi presenteras en värld med en man som aldrig har lyckats särskilt väl med sina relationer. Jag kom att tänka på novellsamlingen Män utan kvinnor av Murakami, om du känner till honom.
Ja.
Att finna sig själv igen och att våga ändra saker som stått still. Han har ju bott kvar på tagit över föräldragården.
Ja, efter mammans bortgång där.
Även medan föräldrarna levde på slutet. Pappan dog väl någon gång och fick en stroke på 90-talet. Och då byggde han om svinstian till finsnickeri. Han är finsnickare, huvudpersonen.
Ja.
Och även att det kommer mystiskt sällskap som bosätter sig på hans marker. Alltså tänk likt bärplockarkolonierna som har varit i Norduppland, som du kanske har hört om.
Ja.
Boken skildrar också småstadens tristess. Och vad är det för ett märkligt folk som bosätter sig på hans marker egentligen? Det är frågor vi aldrig riktigt får veta svaret på, för att citera Karl-Bertil Jonsson. Nåväl, sådan är ju tillvaron ibland, att det är mer frågor än svar. Men jag märker tydligt att han har jobbat på tidning. Alltså det märks att han är tidningsman från början, för han är ganska rapp ändå i språket. Det uppskattar jag.
Ja, känns det liksom välskrivet?
Det känns välarbetat. Alltså ja. Han är ju redaktör för en tidning, så att han är ju van att peta text.
Ja.
Det är långt ifrån alla författare som är så duktiga på att skriva väl, så att säga. Jag tyckte dock den var lite seg och klämna lite för mycket frågetecken för att jag ska bli nöjd i alla fall. Alltså det, jag lyckas inte riktigt knäcka vad är det under ytan som händer.
Känns det som, är det liksom upplägg för om det ska komma någon till bok? Eller är det liksom bara ganska öppet?
Alltså jag tycker personligen att vad har den här litteraturkursen som man skriver om för någonting att göra med resten av handlingen? Liksom. Det är lite spännande sådär att de reserverar sig mot att de har ändrat till städer och allt möjligt. Men så gör man ju så. Det är ju författarens frihet normalt liksom.
Ja.
Så jag vet inte riktigt. Men jag tycker det finns utrymme för en förlängning.
Mm.
Alltså det skulle mycket väl kunna bli en tvåa av det här. För att det är så pass öppet. Och vad är det jag inte... Är det någonting jag missat i allt det här när jag har läst? Eller...
Ja, just
det. Så tänker jag i alla fall. För ibland så missar man ju när man... läser saker.
Ja, så kan det vara. Men och ibland så känns det som så är det ju ganska medvetet. Alltså liksom att de vill skapa den här känslan av att man inte vet allt.
Ja.
Ska säga. Så att, ja.
Det är lite som predikaren i Bibelns tomhet, idel tomhet. Liksom.
Ja.
Jag tyckte ändå den var värd 3 av 5 för att en bra ramberättelse, men jag tycker att det finns för mycket frågetecken kvar.
Ja.
Och nu kommer vi ju till nästa bok som verkligen har blivit hypad. Jag menar, hamnar en bokrecension på Aftonbladets startsida relativt högt upp.
Ja.
Det är ett gott tecken på att...
Ja, precis. Då finns det intresse, verkligen.
Och det är Marit Sahlströms Brandsommar.
Mm, just det.
Det här är ju... Det här borde jag ju egentligen ha pratat med Andreas om, känner jag. Efter katastrofen.
Ja.
Och liksom ett Sverige där delar av det är avspärrat och man har förbjudna zoner.
Mm.
Alltså tänk lite Pripjat.
Ja, precis.
Ett Sverige 15 år efter en större skogsbrand i Hälsingland. Liksom, och i det här förbjudna området så har det läckt ut en massa läskiga kemikalier från fabriker och grejer.
Ja, okay. Ja.
Lite Fukushima också kanske, ja, säger jag.
Precis.
Jag minns ju den läskiga skogsbranden i Västmanland, tänker jag på. Liksom, där jag hade vänner vars... föräldrar befann sig i exklusionszonen. Och... Nej. Ja. Jag finner det ganska lätt att... Vad hände då med den här familjen som inte överlevde? Det är ju det huvudpersonen i romanen försöker luska ut, va?
Och då behöver han ta sig in i de här förbjudna... områdena,
ja, eller? Han har lyckats göra det genom att han skaffar sig ett jobb som forskningsassistent.
Ja, ja.
Så att de ska in där och ta prover och hålla på.
Ja, okay.
Lite Tjernobyl.
Ja, precis. Jag tänkte också på det. Jag tänker på den här, nu är det gammal sci-fi här, men heter det Picknick vid vägkanten. Då är det ju förbjudna zoner på grund av utomjord. istället. Men då behöver de liksom ta sig in i ja, då är det ju rysk ödemark istället.
Ja. Sådär. Men, jag tänker The Ninja Mission.
Ja.
Mats Helge Olssons.
Om det är ingenting jag har läst. Alltså.
Nej, det är en film.
Jaha, okej. Okay, ja.
Mm. Han gjorde ju så här terroristfilmer på Västgötaslätta.
Jaha, ja.
Det är Skara eller något. Mm. Jag vet inte riktigt, men...
Ja, just det.
Om du känner till TV-producenten Melker Bäcker.
Nej,
det är han som har gjort de här med hemliga svenska rum och...
Ah, okay.
Han är lite möpig.
Ja.
Alltså militärt överintresserad person. Nej, men det är ju ett Sverige som är i ett apokalyptiskt tillstånd. Och de får bland annat chip inopererade. Vilket jag tyckte var väldigt obehagligt.
Mm. Ja. Det är för att hålla koll på vart de rör sig. Eller?
Ja.
Ja.
Och det är ju en dystopi likt Aldous Huxleys Du sköna nya värld eller Harry Martinsons Aniara. Det är ju en verklighet som kanske inte kändes så långt borta under rekordvärmesommaren 2018. Nej,
precis, och jag tänker på alltså alla de här bränderna som har varit längs Nordamerikas västkust där. Alltså Kanada var ju väldigt drabbat.
Ja.
Det är ju, alltså för då var det ju verkligen, man kunde se såna här bilder där det såg verkligen apokalyptisk ut med alldeles röd himmel och sådär från alla rök och så.
Men jag tycker ändå det är positivt att ha fått en sån här bok som ändå är så pass lättläst som den här var. Den här gick ju inte att släppa. Det här var ju liksom, om jag fick kämpa med allätaren så var den här en walk in the park.
Ja.
Alltså därför att hon skriver så pass fängslande att det liksom grappar tag i en på nolltid.
Mm. Ja.
Och jag tror lite den har fått den rubriken, en lättläst dystopi eller något liknande i den stilen av mainstream media så att säga.
Ja.
Så jag tror att det här kommer bli en bok som många kommer läsa i Sverige.
Det är lite spännande för alltså just dystopier och sånt, det brukar inte vara så. De brukar mer hamna där i bland sci-fi. Alltså, ja. Folk som gillar sci-fi kanske gillar det, men alltså det brukar inte vara så ofta det blir mainstream litteratur utav dystopier och så. Och efter katastrofen, men...
Samtidigt så har ju efter katastrofen-genren är ju ganska vanlig idag om man ser till filmmässigt. Alltså ja. Folk har ju hittat till den genren via Netflix och precis. De tjänsterna. Så att...
ja, den är ju verkligen het nu med Fallout-serien som gick väldigt bra. Mad Max går väl på bio nu tror jag.
Ja, så att det...
Ja.
Jag tror den här ligger rätt i tiden helt enkelt. Ja. Och just att folk finner den så lättläst. För mycket sci-fi är väldigt svårläst. Alltså jag har gjort mina försök med till exempel Solaris som ju är en klassiker.
Jo, många kan ju hamna i fällan att de försöker bygga upp och förklara en värld så mycket att man nästan tröttnar på så här.
Ja.
Att liksom... att man inte tas med på resan utan istället får läsa liksom fakta om en ny plats.
Och det var ju därför jag tänkte på Aniara då med den här boken. För att den är ju väldigt lättläst. Det är ju ett diktepos egentligen. Mm. Som gick för utsålda hus när den sattes upp på Stadsteatern i Stockholm 2010. Jag försökte få biljetter, det var omöjligt.
Ja.
Så... Och jag tänker också på Rachel Carsons Tyst vår, om du känner till den.
Jag känner igen den.
Men... Det var ju den här inlägget i DDT-debatten.
Ja, just det.
Om fåglarna.
Ja, precis.
Nej, men jag tyckte den här var väl värd 4 av 5 och vi går raskt vidare till någonting tyngre.
Ja, jag tänkte bara om jag får bromsa. Jag blir lite nyfiken. Vad är det som gör att den inte... liksom når hela vägen fram. Alltså jag känner nu, alltså jag vill ju läsa den här boken. Du sålde in den bra.
Varför den inte når hela vägen fram? För att jag blir rädd, helt enkelt. Alltså rädslan.
Det är för mycket obehag i den.
Liksom. Så, ja, det är psykologiskt obehag. Alltså det är det här dödsstämningarna. Liksom. Ja. Det är därför jag inte har sett Tjernobyl-serien till exempel.
Ja. Så nästan en femma, fast kanske skulle ha en varningsetikett. Ja.
Och nu rör vi oss vidare till ett autistiskt manifest.
Spännande.
Av Serena Hesselblad och Hanna Bertilsdotter Rosqvist. Det är en antologi som har getts ut av en tankesmedja som består av autister.
Så det är flera författare liksom?
Ja, varav en av dem faktiskt har jobbat på arkiveringen. Så att det är lite kul.
Ja, verkligen.
Jonas som idag är mest aktiv som föreläsare kanske. Och det är ju någonting så unikt som en bok om autism inifrån. Det perspektivet är ju inte särskilt vanligt om man tittar på det.
Nej.
Och varför Bo Hejlskov kanske hör talas om, den danske psykologen. Yeah. Han skriver det i baksidestexten. Varför ska inte personer med autism styra berättelsen om hur det är?
Ja.
Det tycker jag är en väldigt berättigad fråga utifrån all den litteratur som finns.
Ja, verkligen.
Av forskare så att säga. Där man mer kör en problematisering snarare än en...
Ja, precis. Liksom upplevelsen av att leva i det.
Så, ja. Och jag kämpar lite med benämningen manifest. Så. Det känns som att det har fått en väldigt negativ klang i vår tid, så att säga.
Ja, precis.
Jag tänker ju liksom på Karl Marx och...
Ja, jag tänkte just att ofta förknippas det väl mer med en vänsterpolitisk drivkraft, så där kanske.
Ja. Men jag tänkte också på skammanifestet, om du har talat om det.
Nej, det har jag
inte. Det är ju ett feministiskt... Valerie Solanas. Jag vet att vi har nämnt henne längre tillbaka i den här programserien. Så att skammanifestet, där män och kvinnor, när den sattes upp som teaterpjäs på Turteatern i Stockholm, så fick män och kvinnor sitta på varsin sida. Så att man fick liksom olika upplevelser av.
Just det.
Jag kämpar lite grann i den här boken med den elitism som presenteras. Alltså det känns ibland väldigt långt bort från det vi upplever som är på daglig verksamhet. Alltså många av de här har doktorsgrader och
just det.
Akademiska examina. Och det känns inte som att majoriteten av människor på autismspektrat är där.
Nej. Å andra sidan, det tänker jag, det är ju majoriteten av folk som inte är på autismspektrat har inte heller de titlarna, man ska säga. Men det vore intressant att se kanske så här fördelningen. Liksom. Men det känns liksom svårt att relatera lite till de här framgångssagorna lite kanske. Eller?
Ja, jag upplever det i alla fall.
Precis.
Att det liksom blir för mycket av det här titta på mig.
Precis.
Samtidigt så kan det väl vara så att många av de här har ren autism, medan jag också har ADHD med i bilden. Och att det kanske bidrar till att jag ser saker på ett något annorlunda sätt. Tanken är ju också att vi ska försöka få en intervju med de här.
Ja, spännande.
För att jag känner att det behövs liksom. Jag behöver få prata med dem om det här.
Men då har de ändå verkligen, alltså, har de ju träffat någon punkt där, så här, alltså väckt ett intresse.
Ja, och eftersom att Jonas är ju väldigt aktiv här i stan i brukarföreningarna också.
Ja.
så är det ju ganska skönt så.
Mm.
Nej, men jag tycker ju alltså att det intressanta är att de pratar om autistisk existentialism. Mm. Därför att den gängse bilden av människor på autismspektrat är att de allt som oftast är ateister.
Mm.
Medans det i själva verket kanske inte alls är fallet om man tittar på de grupper jag är med i på Facebook som autistic Christians eller och så vidare, va. Så jag tycker det är väldigt spännande och hur de jobbar med meditation för att komma närmare sig själv.
Ja.
Sen kanske jag inte håller med om de andliga idealen, men det är ju inte bara jag liksom.
Nej.
Mm.
Ja, men det är intressant. Apropå det här med vad som är i tiden. För där känns ju också verkligen just det här med alltså meditation och finna sig själv. Alltså sådana, det är ju verkligen också på tapeten, hur man ska säga.
Ja.
Så att det är intressant att se det. Hur man kan se det till olika diagnoser. Liksom.
Mm. Jag saknar också lite grann kring reflektionen av autistic burnout, som jag inte har något bra svenskt uttryck för. Men som är en verklighet som många upplever, att många med autism upplever utbrändhet i olika grad. Mm. Och utmattningssyndrom är ju väldigt vanligt.
Ja.
Så att jag tyckte det här ändå var en 3,5 av 5. Alltså lite elitistiskt, men samtidigt också intressant att läsa de här människornas tankevärldar.
Ja, precis. Jag brukar också tänka så att även om man inte kan relatera, så är det väl, brukar det vara intressant att få en liksom inblick i deras värld, man ska säga. Så får man ju liksom jämföra den med sin egen uppfattning så där. Men ja, det brukar kunna vara intressant.
Ja. Då så, nu blir det en berömd vignett här. Ja du, nu blir det dammigt värre.
Du har grävt upp något riktigt gammalt.
Här får jag faktiskt ge en shoutout till Tommy Jönsson och DJ 50 Spänn. Sveriges dammigaste vinylpodd. En skiva som heter Ögontjänare. Som tydligen en musikal gjord av unga synskadade i slutet av 80-talet.
Jaha, ja, det låter intressant.
Nästan lika svängig som Jag ska äta dig med Maria, en försvenskning av Toto Coelhos I Eat Cannibals.
Ta dig.
Hit.
Så vi ska föra Glöm mig bort med Rita Renske.
Likt ett vildjur som jagar om natten, våldsamt, törstig på blod, står jag här beredd på strid. Jag är alltid strax bredvid just dig. Den som lyder min lag och förordning slipper sparkar och slag. Jag är alltid på min vakt. Du ska minnas att jag satt till dig. Är mitt helt så stort åt mig. Om jag ber dig så ge mig en gåva. Varför sträta emot? Om jag ingenting har fått, ja då snor jag ändå något av dig.
Fram till en skiva, till den segment där vi hyllar en skiva som fyller 10, 20, 30, 40, 50 etc. Och den här veckan blir det Paint by Numbers av Christian Walz. Känner du till Christian Walz kanske?
Jag känner igen titeln, eller alltså namnet faktiskt, är Paint by Numbers, men Christian Walz, nej, jag är rätt dålig på namn, får jag känna.
Ja, men det är en låt från 2004. Den, ja. Vi ska ju få spela sen den stora hitten från den här skivan.
Ja, ja.
Wonder Child.
Mm.
Det var en jättestor låt 2004. Den gick överallt. Det gick liksom inte att undvika den låten. Det var ju en, också jag hittade den här låten tack vare att tidningen Studio som fanns då gjorde ett reportage där de liksom gjorde en analys av multitrack-inspelningen och en intervju med Christian hur han hade gjort låten.
Ja, okej. Ja.
Så det var lite kul. Och vi ska alltså föra låten Wonder Child med Christian Walz.
A sound, 'cause the wind is blowing hard, you see. We take a ride, just you and me. Let's Let's go down to the south of France. But we can love, I think there is a chance. Go down for the holiday to leave those happy thoughts again.
Gramofon, eller vad man ska säga. Och vi hörs åter i augusti, men det kommer nog någonting, någon Spotify-lista till exempel kommer att komma. Mm, så glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram på Kulturspanaren. Så hittar ni oss där. Och så får ni kanske lite bonus ibland. Ni har lyssnat på Kulturspanaren i Radio Fyris. Bakom mikrofonerna idag satt Andreas och Jonas. Tack!